Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Nej, men jag brukar trycka ner min sport-BH-n.
Alltså, hur funkar det då? För att jag hade en gel i sport-BH-n på Göteborgsvarvet och jag har kvar ärret fortfarande mellan brösten. Alltså, hur löser du det?
Jag har hur många ärr som helst.
Jaha. Du tar den smällen.
Det är blodbad när jag kommer i mål.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden. En podd om hälsa, träning och att njuta av livet. Vacker natur, en stark frihetskänsla och härlig fartkänsla på krokiga stigar. Eller tung andhämtning, lera, rötter och backar som aldrig tar slut. Jag pratar om traillöpning som verkligen kan framkalla olika associationer hos olika löpare. Men har man testat så vet man att det kommer högst sannolikt att bli jobbigt, men också helt fantastiskt. Att springa traillopp blir allt mer populärt och ni är många som har hört av er och önskat ett avsnitt på just det här temat. Och ett sådant avsnitt, det är precis vad vi ska bjuda på just nu. Med mig idag har jag två personer som verkligen har koll på det här med traillöpning och som har många smarta och bra råd att dela med sig av till er. Elisabeth Hansson och Karin Spjut, varmt, varmt välkomna till Maratonpodden.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Elisabeth, du har ju varit med förut. Karin, det är premiär för dig. Du kanske kan få börja och berätta lite om vem du är.
Oj, det där är en jättesvår fråga.
Härlig fråga. Som...
Men om man ska koncentrera sig till löpning då, så kan jag väl säga att jag har en bakgrund som orienterare. Var med i landslaget, slutade med det och började med löpning och satsade på det när jag var typ 37. Nu är jag 52 och tycker fortfarande att det är lika roligt att tävla och träna. Ja, det är väl lite mer med mig.
Häftigt med, säger jag, man är ju absolut inte gammal på något sätt eftersom vi är ju i princip nästan jämnåriga, men häftigt ändå att liksom göra en karriär något senare i livet i just löpning.
Ja, men...
Du har ju en karriär bakom dig för sig sedan tidigare också.
Precis, eller jag ser det kanske inte som en karriär, jag bara gör det jag tycker är kul. Och jag tänker hålla på och träna och tävla så länge jag tycker att det är kul och så länge kroppen är med mig.
Underbart. Ja, men det är jag nyfiken på också, vad du gör för att just hålla kroppen i schack. Men vi kan komma in på det senare. Elisabeth, de som till äventyrs har missat tidigare avsnitt med dig, vem är du när det kommer till löpning?
Ja, precis. Nästan samma bakgrund som Karin. Orienterar på elitnivå och har väl kanske inte gett mig på väglöpning och traillöpning på samma höga nivå som Karin. Jag kände att jag var ganska nöjd när jag var efter en sväng inom längdskidåkningen tyckte att jag var klar med att elitträna. Jag jobbar på Trail Running Sweden som jag driver tillsammans med min man David. Och vi arrangerar ett gäng lopp, 4 stycken, som jag tror vi ska prata lite mer om sedan. Mm. Så det är väl vad jag gör. Sen försöker jag träna så mycket jag kan och håller ihop för att göra. Springer väldigt gärna orientering när jag har tid och möjlighet till det.
Ni har alltså båda orienteringsbakgrund och jag blir lite nyfiken eftersom jag har noterat då genom åren att det är ofta för detta orienterare som placerar sig väldigt högt i, ja men i trail-tävlingar. Vad säger ni? Bör man ha en sån bakgrund för att om man då ska prata elit, nu ska vi inte vända oss till bara eliten, vi vänder oss väldigt brett i det här avsnittet, men generellt då, om man vill nå toppen, är det bra om man har orienterat?
Det är en fördel av att ha orienterat, för man har ju den här skogslöpningen lite av sig själv. Man behöver inte tänka så mycket på var man sätter fötterna. Men jag håller inte med om att det bara orienterar i toppen av eliten. Jag tycker det är väldigt varierat. Det är skidåkare, det är vanliga asfaltslöpare, det är allt.
Ja, men så är det kanske.
Jag är enig med Karin där att det tycker jag är en utveckling man har sett också de senaste 4-5 åren, att absolut, både före detta men även aktiva satsande orienterare på elitnivå som vågar prova på traillopp. Vi har väglöparna, men sen så jag skulle nog vilja hävda lite mer rena traillöpare också. Det kommer lite yngre löpare som inte har någon bakgrund inom något annat egentligen, men som väljer att satsa på trail direkt. Så det är en mix av människor med kanske lite olika egenskaper som absolut kan slåss i toppen på trailloppen.
Mm. Det låter lite som, jag tänker, långloppskuppen. Förut var ju det någonting som man sysslade med när man hade lagt av med sin skidkarriär. Och så gjorde man de sista åren i långloppskuppen. Men nu kommer det ju mer och mer yngre som kör långloppskuppen direkt. Det kanske är lite samma trend där då, att det är allt fler yngre som kör på med trail direkt.
Faktiskt. Jag har också tänkt den tanken. Att det är lite, börjar bli lite mer åt det hållet. Och det känns ju kul att trailöppningen inte är någon avskälpningsplats.
Det är det verkligen.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Om man då lyssnar på det här och känner kanske, ja, men lite så att lite stökigt med lera och det är krångligt att springa och hej och hå. Kan inte ni berätta vad det är som är så kul med trail?
Nej, men jag kan börja då, för jag tycker om att springa. Jag tycker om att springa väg, jag tycker om att springa. Jag kan springa en bana, men jag springer allt. Men det som gör trail lite extra roligt är att det är väldigt varierat. Och du behöver aldrig tänka på vilken kilometertid, eller det finns ingen press på att du ska springa si och så fort. Utan det blir väldigt varierat och du kan springa en mil kan ju ta en timme och det har gått jättefort. För att det är så omväxlande och också utmanande. Så jag gillar ju trail för att det är varierande. Och det händer alltid något nytt. Och så får man se väldigt mycket olika typer av naturer. Men man behöver inte vara liksom någon skogsmulle för att gilla trail. Att man bara är den typ fjällräven-typen som är ute i skogen. Det är det bästa man vet. Utan det är, man kan vara hur som helst. Man kan vara en storstadstjej och tycka det är jättekul att vara ute i skogen och springa trail ändå.
Just det, man måste bara lära sig att lyfta på fötterna lite bättre kanske.
Lite kanske. Men jag skulle nog säga introt som du körde här, Petra.
Ja.
Där du beskrev två aspekter av trailöppning. Dels när det bara flyter på och allt är vackert. Mm. Men även det här när det är tungt, backen tar aldrig slut, pulsen är hög och så vidare. Mm. Båda de aspekterna skulle jag verkligen beteckna som någonting där man verkligen njuter av livet på riktigt.
Mm.
Det är... jag tyckte du beskrev livsnjutning i ett nötskal. Det kan såklart vara lite bubbel på en strand i solen också. Fast helst efter att man har gjort det här andra. Det är helheten. Det är grejen med trail för mig, tycker jag. Att man får bli riktigt trött. Och det är sjukt skönt också.
Jag håller med, man uppskattar ju inte riktigt när det går lätt om man inte har haft lite tungt en stund. Så jag kan relatera. Och sen så är det ju såklart så, vilket vi också ska prata mer om snart, att såklart grenspecifik träning är ju bra. Och de gångerna jag har sprungit trail-lopp så har jag ju inte sprungit särskilt mycket trail. Det kanske var någon vända i Ursvik här utanför Stockholm, men absolut inte så på veckobasis. Och det är ju såklart en fördel om man har gjort.
Absolut. Du blir ju oftast bra på det du tränar. Det är ju den enkla sanningen.
Var väldigt inlöpare. Ge dem applåder, de här duktiga kämparna som har varit ute i allt mellan 1,5 och 3 timmar nu alltså.
Ska vi komma in då på en spännande nyhet? Nämligen att ni på Trail Running Sweden startar en klassiker i år.
Ja, vi kallar den Trails of Sweden. Och det består av 4 lopp. Hokatok och Båsta, Craft Idre Fjällmaraton, Just We Paradiset Stockholm och Bohusläns bästa. 4 lopp som bjuder på ganska varje olika terräng. Det blir lite av ett upplev Sverige, utmana dig själv i trailöpning i olika naturtyper med olika krav, olika vyer, olika upplevelser. Någonting som vi skapade för att vi tyckte att vi ville uppmana till att utmana sig själv i att ge sig på fjällöpning till exempel.
Mm, vilken är Vasaloppet av de här?
Ja, det är nog Craft Idre Fjällmaraton där.
Ja, du förstod hur jag menade med frågan där. Det som kanske minst antal människor har kunnat träna grenspecifikt på. Men man hoppas på det bästa när man kommer dit. Lite personliga erfarenheter här som spelar in i min fråga.
Ja, tanken med Trails of Sweden är att dels du väljer vilken distans du vill ta dig an. I Båsta finns det bara en distans, 21 kilometer. Så där är svaret enkelt. Medan i Idre så finns det 4 olika distanser. Mellan 8 och 45 kilometer. Du väljer vilken distans, du väljer också i vilken ordning du tar dem. Såklart är det lite häftigt att ta dem i kronologisk ordning, men det är ingenting. Råkar du bli sjuk eller ja, så vidare, så är det inte kört för det. Liksom. Så att Tok och Båsta kan man springa 20-25 till exempel.
Just det. Och sen så var det Just We Paradiset. Vad är det för distans där?
Där finns 26 kilometer. Som var med på premiären i fjol. Och sen har vi lagt till en 13 kilometer. De heter Elan och Halvan. Och de består av... jag vet att Petra, du sa att det var någon som hade hört av sig efter när vi pratade om paradiset förra gången. Som hade sprungit det och tyckte att det var inte alls så lätt som jag hade utlovat.
Ja, det var lite tuffare och lite brötigare. Det fick ungefär så lätt, tror jag. Mm.
Ja, allt är relativt. Jag ber om ursäkt om jag har förlett någon här. Men paradiset går i Haninge, söder om Stockholm. I ett område som jag nästan vågar hävda att många stockholmare kanske lite missar. Det är vildmark direkt utanför knuten där. Man tar pendeltåget till Västerhaninge, kliver av mot Rudans friluftsområde och där går starten och sen är du ute i riktig skog direkt. Visst, det är inte kuperat, men jag förstår att man kan tycka att det är en liten steg hela vägen. Det är lite stökigt, det är rötter, det är berghälla. Du får vara med hela vägen. Absolut.
Ja, det är inte Kungsholmen runt asfalt liksom.
Vi är snarare stolt över att vi i stort sett inte har någon transport på väg överhuvudtaget.
Nej, just det. Nej, men och sen var det Bohusläns bästa.
Ja. En nyhet för det här året, första året som loppet går. En havsnära njutning på 22 kilometer. från Havstensund till söder om Grebbestad i norra Bohuslän.
Är mycket klipphällar man ska springa på då, låter det som?
Ja, det är det. Det är det. Det blir en del obanat ute i ett naturreservat som heter Tjurpannan.
Som och ligger... Tjurpannan?
Mm.
Bra namn.
Ja.
Pannben. Men om vi tänker att det regnar då när man ska springa Bohusläns bästa, hur tycker ni att man ska tänka då om man är livrädd och halka på de här stenarna?
Nu har jag ju inte sprungit där själv. Jag vet inte hur det är, Elisabeth. Får man ha spikskor där ute? Det får man kanske inte.
Nej, tyvärr. Det Nej. Är naturreservat så att det får bli utan.
Men så där, jag kör, när alltid när jag springer trail har man ju någon form av trailsko som har ett grepp. Så att jag är... Det ger sig själv. Liksom. Väljer man en sko med bra grepp så är det inte så farligt.
Okej. Okay. Ja, det kanske du har rätt i då. Jag såg framför mig att man gärna skulle ha spik på dem. Men det kanske som sagt det var ett naturreservat. Då blir det inte så kul där. Nej.
Nej. Det tillåter inte det. Det blir så fula, kan bli så fula skmärken på hällarna.
Sen är det ju så att de snabba löpare, nu tänker jag att Karin, du är ju, även du Elisabeth, jag lägger in er i kategorin snabba löpare. Ni svävar ju lite ovanför stenar och mark och sådär. Sen kommer liksom vi motionärer, lite långsammare motionärer som tycker att det är jätteläskigt och som har lite mer tid per löpsteg så att säga i kontakt med underlaget. Det var mer där jag kände att, jag minns ju de här spängerna på något fjälllopp jag sprang som var otroligt hala. Men det kanske bara är att ta det lugnt och inse att man ska inte stressa helt enkelt.
Det låter som receptet faktiskt. Att, när man kommer till ett par saker där man ser att här är det halt eller knöligt på olika sätt, så ta det lugnt. Det kommer alltid ställen sen där du kan springa på istället. Så att, rött blir man ändå, det kan jag lova. Även om man tar det lite lugnt på något ställe.
Jag vill bara fråga Karin, jag kom på det här som jag glömde att fråga. Du sa skor med bra grepp. Kan du säga vilken sko du använder som du gillar? För jag vet att det är många som undrar.
Det beror på lite grann vad det är för typ av trailbana då. Men jag springer antingen med Merrell Skyfire eller med Craft Pure Trail.
Mm. Om man då har gjort de här loppen, kan man få något diplom eller någonting sånt? Eller?
Ja, då får man faktiskt en rad till sina 4 medaljer som man... sätter ihop till ett pussel att vara stolt över.
Mm. Ja, men perfekt. Som sagt, man kan köra, om man nu missade, Hoka Torkov Båstad heter det va? Loppet.
Ja.
I år, då kan man köra det 2025. Så kan man ändå få den här klassikerramen av er.
Yes.
Perfekt. Nu när vi ändå håller på att prata lite teknik och skor och sånt där, jag ville bara, innan jag glömmer den frågan, för jag fick nämligen den av en PT-klient som ska springa ett trail-lopp och hon hade aldrig gjort det förut och funderade lite grann på hur man ska disponera loppet. Och jag menar, springer man ett asfaltslopp så är det ju lite lättare om det inte är så mycket kuperat, då försöker man hålla jämn fart så långt det går. Men hur ska man tänka när man springer ett trail-lopp där det är väldigt olika, Karin? Vad säger du?
Men jag tänker så här att det ger sig lite självt att man, farten anpassas lite efter underlaget, så är det en flack fin stig då kan man dra på och sen kommer en brant backe då sänker man ju farten per automatik. Det man, steg ett i alla fall att glöm klockan, titta inte på den. Jag vet att inom asfaltlopp ska man också, då får många tycker att man ska kolla på klockan, nu ska kolla den och den farten för att orka hela vägen. Det gör jag aldrig. Det gör jag varken på asfaltlopp eller trail-lopp, men ännu mindre på trail-lopp. För här låter du liksom underlaget bestämma farten. För det kommer alltid partier som är knixiga, som är svåra, där man måste dra ner på farten. Och då det blir liksom en naturlig löpning. Det blir som en fartlek. Så är du, kan du dra på. Och ibland kommer det partier där du inte kan dra på. Då, det ger sig själv. Kör mycket på känsla brukar jag tänka.
Ja, och det där är ju lite klurigt för att jag vet ju att många gillar ju att ha sin klocka som en slags trygghet. Men jag har ju förstått av alla elitlöpare jag har pratat med att det är inte många som håller på med klockan. Speciellt inte när man springer trail, utan det är mer så här, som du säger, gå på känsla. Jag har till och med sett någon studie där man såg att vi människor är väldigt duktiga på att faktiskt avgöra, alltså gå på känsla på ett bra sätt. Så det är inte så krångligt som man tror.
Nej, men precis. Man kan gå efter ansträngning tycker jag. Ansträngningsnivå istället. Klockan förstår inte vad man ska ha till under ett lopp. Utan det är kul efteråt att se liksom, vad låg pulsen och hur fort gick det här. Men under loppet, där går jag efter ansträngningsnivå. Jag brukar säga att man ska springa med kontroll. Liksom, att du har kontroll på kroppen och kontroll på ansträngningen. Det är inte farligt att bli jättetrött i en backe uppför. För du vet att efter den så är det lite lugnt utför. Då får du vila lite.
Ja, det är en sak jag skulle vilja slå ett slag för. Det är faktiskt att läsa tävlingsinformationen för loppet. Och titta på banprofilen. Där kan du se höjdprofil. Du kan se hur långt det är till energistationerna. Du kan se om det är något parti som verkar knöligt. Och så kan du lägga en liten mental plan utifrån det. Du kanske delar in loppet i en sektion fram till första energistationen och så vidare. Och då kan du också coacha dig själv lite i att ha bestämt lite hur trött du kanske får lov att vara vid en viss sträcka in i loppet eller någonting, så att du inte startar för hårt. För det tänker jag är det största problemet, att du kanske går... Man är alltid optimist i början och tänker att yay. Och sen kan det komma lite surt efter om man öppnar för hårt. Så jag tänker att om man får ha lite... som en liten plan för hur man... och lära sig att veta vad som väntar. Precis som Karin säger. Är det en tuff backe men du vet att det kommer en nedförsbacke där du kan återhämta dig efter, då är det ju...
Det beror på, kanske på också hur brant nedförsbacken är, om man kan återhämta sig eller ej, eller vad säger ni?
Ja, utför är ju inte bara lätt, det ska man ju veta. Så är det.
Ja, är det något av de här loppen där man kanske borde träna lite extra på utförslöpning just?
Ja, IDFL-maraton är ju... det går uppför och därmed går det också nerför.
Ja.
Vi har ju en jättevacker fjälltopp som heter Städjan. Som mäter 1133 meter över havet, om jag minns rätt. Där de två längsta banorna klättrar upp. Och nedförslöpningen där är tuff. Det är som, det finns bitar när man har kommit ner i skogen igen efter Karlfjället som jag brukar kunna likna vid ett... Alltså det är som ett vattenfall av sten, liksom. Hur det ser ut.
Ja.
Och även om jag orienterar och bör vara väldigt van i fotledna vid sånt här, så jag kan nästan tappa humöret och sånt, det ska jag erkänna. Så att där gäller det ju att ha en kanske både fysisk och mental plan att, ja, men nu är det så här i så här många hundra meter och sen blir det en fin stig och då lugn bara. Liksom. Så att förbereda sig för idrott tror jag handlar väldigt mycket om, ja, såklart tugga backa upp för, men även finns mer tid nästan att tjäna på, tror jag, att träna ut för och våga och orka släppa på när det går ner för istället.
Och där är grejen, är du för trött i benen när du kommer upp på toppen, att du har kört väldigt hårt upp, då är du ju trött i låren ut för när du ska springa ut för, och det kan straffa sig liksom, att man kanske inte ska gå allt för hårt uppåt så att du sparar lite benmuskler till utförslöpningen.
Mycket klokt. Kan du ge något tekniktips, Karin, då? Hur man ska tänka när det är brant utför så att man inte pajar låren?
Slappna av.
Ja.
Men det handlar ju om det. Man ska försöka slappna av och inte bromsa. Det är precis som du ska åka längdskidor ut för en brant backe. Står du liksom och stöter emot med stavarna och försöker hindra farten, då blir det ju jobbigare än att bara slappna av och liksom luta dig framåt och kör. Men det där är ju lätt sagt, men sen när man väl ska göra det så blir det ändå att man bromsar och är lite feg och det är lite svårt. Men grundtipset är ändå att slappna av.
Ja, acceptera att det är som det är just där. Och,
ja, men försöka att inte motverka, liksom, inte bromsa utan bara rulla på.
Jag får ofta frågan från folk som har sett att jag säljer träningsprogram inför maraton, och så frågar de så här, ja, men kan jag ta det här programmet och träna inför Idre fjällmaraton till exempel? Och då brukar jag säga att men det är kanske ingen jättebra idé, men nu vill jag veta vad ni tycker. För jag vet att det är många som gör så här, att man tar ett träningsprogram för ett maraton till exempel, så kör man tänker fjällmaraton som maraton, tänker ju en del.
Jag tycker det finns en bra idé att följa ett program, för då blir det någon form av struktur på det hela och du får liksom, ofta är det då att det är ett långpass, ett distanspass och ett kvalitetspass kanske de inrymmer och kanske något styrkepass, och det är ju en bra grund. Sen tror jag så här, om du följer ett för asfaltsmaraton eller fjällmaraton, det är klart det är bättre att följa ett för ett fjällmaratonprogram. För en vanlig asfaltsprogram har säkert inte långa backar upp för i sig. Men det viktigaste är ju att det blir någon form av träning, att den blir av. Mm. Det är bättre att det blir av än att det inte blir någonting alls.
Ja, jo, när vi pratar träningsprogram så nu vill jag inte på något sätt konkurrera ut dina PT-timmar, men de är ju mer personliga, tänker jag.
Ja, exakt. Det var det jag skulle komma till. Jag har ju också, jag coachar ju folk som kör trail, men nu ska vi prata om era upplägg här, ja, och inte mina.
Jo, nej, men vi har träningsprogram inför samtliga fyra loppen då, som börjar, ja, nu ska vi se här, Idreprogrammet drog igång 1 april faktiskt. Gjorde. Men det går ju att hoppa in såklart. De andra ligger nog 12 veckor innan respektive lopp. Där vi har en stomme och sen så anpassat efter distans. Men faktiskt just de passen Karin nämnde. Ett styrkepass, ett distanspass som innehåller lite alternativ träning också. Ett kvalitetspass som ganska ofta är backen när det gäller idrott. Där finns också lite inslag av stjärnpass, som vi kallar dem. Där Karin till exempel har bidragit med ett inför Toko Båstad. Och så man får lite så här smak för vad eliten, hur de tränar och tänker inför ett lopp.
Ja, det är det som är stjärnpass. Att det är en elitlöpare som har delat med sig av ett pass som alla kan köra.
Exakt.
Ja, okej.
Okay. Så anpassar vi det utifrån den distansen du tränar för. Tränar du för att springa Ripanstig i Idre som är 8 kilometer, så behöver du kanske inte genomföra samma typ av träning som om du ska springa Renenstig som är 45 kilometer. Vi får bra feedback på dem. Att, målet är att ta sig igenom loppet och ha kul på vägen.
Perfekt.
Det är ingen elite, har du högre mål så krävs det att man gör lite mer.
Men då kanske man har någon form av personlig coachning också, tänker jag. Om man har de jättehöga målen. Men de allra flesta, tänker jag, vill väl bara klara av loppet och få en skön upplevelse. Och då kommer man långt med era program också, tänker jag.
Ja,
men om man bor då på en plats där det kanske inte finns så mycket backar, inte så mycket klipphällar heller att springa på, och man kanske drar sig lite för att ens anmäla sig, för man tänker att jag har inte den här terrängen här där jag bor. Hur ska man tänka då?
Ja, jag tycker så här, man kan väl bara anmäla sig. Man behöver inte göra så stor grej av det. Liksom att det viktigaste är att du vill... att du vill springa. Om du tränar en sån stig eller en... Jag tycker inte man ska liksom överdriva liksom det hela, utan ut och spring och sen anmäler du och så har du kul.
Kör bara.
Ja, kör bara, kör. Det svårt kan det vara.
Ja, men jag vet att det är många, så inklusive jag själv, som är lite kontrollmänniska, och man vill ändå veta så här, jag kommer inte att dö av alla de här klipphällarna. Eller, alltså man vill ändå känna att man har förberett sig lite grann, om ni förstår vad jag menar. Ja,
men det går ju alltid att förbereda sig. Du, beroende på var du bor, då bor du i Stockholm och sen så ska du springa där i Bohuslän. Ja, men det finns ju lite hellare i Stockholm med. Du kan ju tjuvträna lite grann på någon baddag ute i skärgården och springa lite där. Det kanske händer att man tar någon semester på västkusten, passa på att springa lite där. Och ska man springa fjällmaraton men inte bo i fjällen, man får väl lägga in lite extra backar. Det går ju alltid att förbereda sig, hitta sätt att bli bättre och utvecklas på.
Jag tänker så här att det är stökigt i Idre för att det är mycket sten bitvis. Okej, du kanske saknar klapperstensfält där du bor, men du kan sticka ut och träna i, hitta lite obanat där det kanske är mer rötter och grenar och grejer, men du jobbar ju ändå in lite samma, det här att fötterna blir lite pigga, lite vakna, lite alerta på olika vinklar och ja, så här. Så att du måste ju inte ha exakt samma, utan det går alltid att hitta någonting som tränar ungefär samma sak, tänker jag.
Mm. Och många undrar ju också om det här med att träna fotstyrka, just för att stärka upp fötterna och kanske minska risken för att man vrickar foten och sådär när det är lite ojämn terräng. Är det någonting som ni gör, och hur lägger ni upp det i så fall, Karin?
Jag tycker det är en jättebra idé att göra det. Jag gör det aldrig själv.
Tänk att du får den specifika träningen av att springa i den terrängen, eller?
Nej, men du vet, det finns ju mycket som man borde göra. Man ska göra tåhävningar och man ska göra balansplatta och man ska göra... Det finns så många jättebra grejer att göra.
Men...
Gör det gärna.
Just det. Jag har inte kommit dit än heller. Eller jag är bättre på att prata om den och göra det själv också. Jag vet inte varför det är så, men man borde väl skaffa sig någon rutin sådär på kvällen när man borstar tänderna eller något och göra... någon slags balansplatta, men det blir liksom inte av.
Tyvärr. Nej, det blir inte av. Nej. Men man klarar sig ändå.
Ja, man får väl kanske bara vara lite smartare då om man inte har hunnit träna så mycket i stökig terräng så att man inte vrickar foten, utan man får ha lite mer marginaler kanske då.
Det finns ju ett trick som vi orienterar använder oss flitigt av, och det är faktiskt att tejpa fötterna i förebyggande syfte. Tejpa fotlederna.
Hur gör du då?
Man sätter lite extra stöd liksom med tejp, så här sporttejp runt vristerna och lite kors så, där, så att det ska ge lite extra stadga.
Skulle någon av er kunna göra en film på det här kanske, om ni inte är rädda för att visa upp era fötter, som vi skulle kunna lägga ut?
Ja, det kan jag göra. Med risk att tårna kan se ut som orienterat tår gör.
Det här är nog jag har aldrig tänkt på det här. Jag har inte fått det här rådet ens en gång, men det är otroligt bra. För att jag minns att jag har vrickat fötterna en hel del i sån... sådana typer av lopp. Så att, ja, spännande att testa. En annan sak, när det är lite blött så är man orienterad så kanske man inte bryr sig. Men en del håller ju på med damasker.
Nej, det där förstår inte vad du pratar om faktiskt.
Okej.
Okay. Nej, men jag tror så här, rent allmänt tror en del när man ska springa trail att då behövs det massa grejer. Du ska ha ryggsäck och vattenflaskor och skoskydd och hälskydd. Och... Nej, men det behövs. Det är bara som ut och springa liksom.
Ja, du får det låta väldigt enkelt, men jag förstår ju också det. Har man gjort det väldigt mycket så är det ju självklart. Jag tror också, precis som du säger, att man har en tendens att bygga upp att det är något väldigt svårt som man behöver väldigt avancerad utrustning till.
Det enda jag skulle köpa om jag aldrig sprungit trail hade jag köpt ett par skor med grepp. Sen är det precis som vanligt.
När det kommer då till traillöpning, är det några insikter ni har fått med åren, med all er erfarenhet som ni skulle vilja dela med er av? Förutom det här fantastiska tejprådet då, men om vi har fler sådana insikter, hacks, som ni kanske inte visste när ni började, som ni vet nu?
Nej, men det jag gillar och som jag tycker är så himla skönt är att man inte har någon tidshets, att det aldrig är att jämföra tider eller jämföra liksom med vad gör du på milen, eller för milen kan vara så himla olika, och det tycker jag men det är väl mitt tips, kolla inte på klockan. Men det betyder inte att man inte ska ta i liksom, det vill man ju göra ändå.
Men klockan kan stressa i onödan och gör att det blir, man lägger upp det fel. Är det det som är den största risken?
Nej, jag kollar ju aldrig. Men jag tror att en del kan få lite dåligt självförtroende. Herregud, jag sprang den här milen på 65 minuter. Mm. Det är skitdåligt. Nej, det var kanske en jättebra tid på den milen.
Det där är jätteviktigt. Och det är ju det som många vittnar om tycker är så skönt när de lämnar vägen och kilometertiderna. Att ute i skogen, på stigen, på fjället, det är liksom inte relevant. Du kan ta i och ha 7 minuter per kilometer eller ännu längre tid. Liksom. Det är liksom helt, det spelar ingen roll. Det är inte det handlar om. Sen kan du fortfarande liksom försöka göra ditt bästa såklart. Det vill de allra flesta av oss. Nej, men det jag satt och tänkte på, det var mer det här att trail-löpningen är en väldigt välkomnande värld. Som alla vittnar om. Vi hade en ung tjej på, hon har inte ens fyllt 18, som sprang till Kåbåsta. Agnes Josefsson, jätteduktig tjej, som hörde av sig efteråt och tyckte att det var så härligt för att alla var så välkomnande. Och det hör man ju från många, från äldre, från yngre, från alla. Det är liksom en väldigt trevlig atmosfär hela vägen ifrån de nybörjare till elit, att man stöttar varandra. Det är inga vassa armbågar, och det tycker jag är någonting som är slående inom trailöppningen. Och det tycker jag också man ska ta med sig om man är nyfiken på att testa. Att våga göra det. Du kommer att bli välkomnad om du kommer till ett lopp eller en löpargrupp eller vad det må vara.
Men hur kommer det sig då? För det här har jag hört ganska ofta, att det är så välkomnande, så härlig stämning. Och så vet jag ju själv att jag kan inte riktigt säga att det är samma stämning när man ska springa ett asfaltslopp. Varför är det så stor skillnad, tror ni?
Jag misstänker att det är en kulturgrej. Asfaltsloppen har funnits länge. Det är väldigt etablerat. Det är kontrollmätta sträckor. Det finns statistik på alla tider, i alla ålderskategorier. Det finns årsbästa, det finns pers. Det finns mer organiserade klubbar. Det finns alltså hela den här... Jag säger inte att det är negativt, det är bara en skillnad i hur idrotten är uppbyggd. Trail-löpningen har mer uppstått för att lite sköna människor ville springa på en stig i skogen, och så blev det ett lopp efterhand. Och jag tror faktiskt att det är det som fortfarande genomsyrar sporten. Jag vet inte, hur tänker du, Karin?
Ja, men det påminner väldigt mycket om orientering på det sättet att man blir man blir vän med sina konkurrenter. Och det blir en community som jag gillar att man umgås. Man lär känna folk i alla åldrar. Och män och kvinnor liksom umgås på samma arena. Och du umgås med elit och motionär och nybörjare. Alla är på samma arena och har utbyte av varandra. Och det gillar jag att det är så. Det är ganska avslappnat.
Ja, det låter ju jättehärligt. Det måste jag verkligen säga. Och jag har ju själv upplevt, jag förstår ju precis vad ni menar. Verkligen. Jag tror att många undrar hur ska man disponera ett långt trail-lopp när det kommer till, ja men, hur ska man tänka kilometer för kilometer, men också kopplat till utrustning då. Men om vi tänker först själva lopptaktiken.
Det beror på vad man menar med långt då. 10 kilometer kan vara långt för någon, men 45 kanske är långt för en annan. Men jag, sen när jag sprang ner i Hoka Torekov så var det 21 kilometer. Då sa en av killarna i mitt lag att det skulle bli så skönt med sånt kort lopp. För han tycker om att springa 10 mil.
Aha.
Så det beror på vad som är långt och kort. Men jag tror att oavsett distans så ska man nog, som Elisabeth sa, liksom ha lite delmål fram till första vätskan. Nu är jag sen har jag en plan för nästa del av loppet. Så man delar upp loppet i etapper. Så man inte ser de här 45 kilometerna framför sig. För det är ju oändligt. Utan dela upp det i bitar. Och sen tycker jag ju då att man fyller på med energi längs loppet. Ja.
Mm. Hur ofta då?
Det beror på vad du ska springa för lopp. Men jag är ganska bra på att trycka i mig. Jag kör var 50 kilometer trycker i mig något.
Och vad kan det vara som du trycker i dig?
Gel gillar jag.
Ja. Mm. Gel och så lite vatten till eller sportdryck till det?
Nej, jag tar nog nästan bara gel.
Och har du någon favoritgel då? För det här är också en fråga som jag får ofta. Folk tycker att det är sliskigt och svårt att få i sig. Och man får lite kvällningar.
Ja, men det där tror jag, det är nog en liten vanlig sak. Jag kan tycka att det är, ja men det blir liksom en liten belöning. Efter 5 kilometer får jag det. Och då, jag kör ju själv med Umara och de gillar jag.
Ja, Elisabeth, har du någon annan gelfavorit eller är det samma?
Nej, jag kan komma ett Enervi har som jag upptäckte för inte så länge sedan. Som är lite, det är gel men den är lite fastare i formen. Inte så där slurp så att man lätt häller ut den över händerna och halva ansiktet, utan lite mer lite fastare. Så att, alltså man behöver inte tugga på den, men den är, jag vet inte, på något sätt lite lättare att få i sig, tycker jag. Det som är viktigt är att man vet att den funkar för magen och så, och få i sig, tycker jag. Sen en annan sak jag brukar jobba mycket med i långa lopp själv, det är ju att ha en liten mental coachplan för mig själv. Att nu kommer jag hit. Ja, bra. Alltså liksom hela tiden ha, så att jag kan fylla på med positiva ord till mig själv. Positiv feedback. Ja, men bra jobbat. Nu har du klarat detta. Nu väntar det här. Du är stark. Alltså det är banalt. Det låter jättefånigt. Men där och då så hjälper det jättemycket. När man börjar bli trött eller börjar tvivla på att det här var en bra idé överhuvudtaget och så vidare. Och då ibland kan jag liksom skriva ner den rent konkret för mig själv innan, att vid 10 kilometer så ja, men då är jag där, då är det de här positiva orden som jag ska tänka och ja, förstår ni vad jag menar?
Jag tror det är en jättebra tips faktiskt, just att man, ja, men peppar sig själv lite grann så att man inte gräver ner sig. Det är lätt hänt, speciellt när man inte är så van att köra de här typerna av lopp, att man hamnar i någon slags negativ nedåt spiral och det vill man ju häva så mycket man kan. Bara.
Mm.
Jag vill bara säga, kopplat till gel så har jag en egen favorit som kan vara lite svår att få tag på, men den heter GU Energy Labs eller något sånt där. Jag är absolut inte sponsrad av dem, jag har betalat varenda gel själv, men de har lite sköna smaker, lite så här saltad vattenmelon och sånt som inte är sliskigt, så att ja, jag ville bara säga det. Det är ett tips. Men Karin, när du säger det, ja, men jag trycker i mig en gel var 50 kilometer, har du med dem då? Eller har du någon som langar åt dig? Du har med dem?
Nej, men jag brukar trycka ner dem i Sportbjörn, för då vet jag att vad jag har med allt på tag. Ibland så har man kanske lite langningshjälp, men det är inte alltid man vet om det kommer funka, eller inte alltid man har någon. Och sen springer ute på, liksom långt ute i skogen, så har man absolut ingen. Jag tycker om att ha, nej men där vill jag ha koll själv, att jag vet att jag får med mig dem.
Men vänta, sport-BH:n, vänta, jag måste bara, alltså, hur funkar det då? För att jag hade en gel i sport-BH:n på Göteborgsvarvet och jag har kvar ärret fortfarande mellan brösten. Alltså hur löser du det?
Jag har hur många ärr som helst.
Jaha. Du tar den smällen.
Det är blodbad när jag kommer i mål.
Nej.
Ja, jag vet. Det är det dåliga. Men jag har ändå kommit fram. Jag tycker ändå att det är bästa platsen. Liksom.
Ja, det har du helt rätt i. Man kanske bara måste hitta rätt förvarings... Det ska vara lätt att slita upp den där också.
Ja, jag vet det. Man ska göra en BH med en liten ficka i. Det hade varit bästa.
Ja. Vänta, nu blir det nördigt. Har du skruv... Kork, ja. Skruvar upp dem eller sliter du av dem med sån, bara, ja, du förstår vad jag menar.
Ja, men det är båda delarna då. Om skruvkorken har inte fått upp, då blir jag förbannad liksom. Så nu kör jag bara sådana att jag kan bita upp.
Okej, okay. Och lite blodbad på slutet mellan pattarna, det får man Förlåt, jag kommer bara ihåg när duschstrålen nuddade det här såret efter Göteborgsvarvet. Och jag är inte så känslig, men jag tyckte det var fruktansvärt. Jag är djup beundran här för Elisabeth, hur gör du? Gör du på samma sätt?
Alltså jag är ju med att jag gillar shorts eller tights med en ficka bak till i midjan. Men när man inte har det, då är det ju sport-BH:n, absolut. Mm. Jag satt och funderade lite på... Det finns ju vissa såna här, av någon skumma anledning, finns det sport-BH som har extra vaddering. Alltså utfyllnad. Det kan man ju behöva, men jag tycker att det känns väldigt konstigt att ha din sport-BH. Hur skulle man kunna plocka ut de där extra vadderingen där och stoppa in gels istället?
Ja.
Ja, bara inte för, ta för det får inte vara för bökigt att få fram dem liksom. Ingen dum idé.
Eller så kan man ha kvar den här vadderingen, stå ut med den och ha den som en slags andra hud som så här tar skavet från geltuberna. Men då kanske det blir fruktansvärt krångligt för dig, Karin, som har lite bråttom, och Elisabeth. Men jag tänker, för mig så, jag kan tänka mig att stanna till några sekunder och gräva fram den där ur sport-BH:n. Så att jag kanske ska prova.
Den ser märkligt ut.
Ja, det får man skita i bara, kanske. Vad säger alla män som lyssnar på det här? De undrar, men vi har inga sport-BH:ar. Vad ska de göra då? Hur brukar...
Nej, men jag vet att de har problem.
Ja, det är inte lätt alltså. Det... Kalsongerna kan bli tufft kanske. Nu känner jag att vi har hamnat lite på ett sidospår. Det här är viktiga grejer samtidigt. Jag tycker det är speciellt... Fredrik Silén och jag pratade ju om det i våran påskspecial. Det här med att man provspringer ju sällan shorts och ryggsäckar och sånt här, midjebälten, i det här tuffa läget som man gör när man springer ett lopp. Så det kan ju bli lite obehagliga överraskningar. Hur brukar ni förebygga sånt?
Ja, jag skulle vilja säga att jag är jättenoga med att jag har sprungit mycket i allt jag har om jag ska springa ett lopp.
Ja.
Nej, men nu har jag sprungit trail några år och då har jag ju hittat mina favoritskor. Jag har mina favoritshorts, jag har mitt favoritlinne, så att och jag vill springa i så lite grejer som möjligt. Alltså jag vill ha så lite grejer på mig som möjligt.
Ja. Mm. Har ni någon salva eller något sånt där som ni smörjer in er med för att förebygga skav?
Nej. Jag har hört med det om jag ska springa eller framförallt egentligen när jag åkte långa skidlopp. En österrikisk salva med ringblomma i som är helt magisk på. Men det finns ju liknande i Sverige också såklart. Sådana antiskav. Men det kan ju vara om man vet hälar eller någonting, då kan det vara rätt så smart att ta lite extra för säkerhets skull om du ska springa lite längre.
Ringblomsalva, det är det man har när man cyklar långt annars.
Okej.
Ja, det ska nog finnas i Sverige också. Kanske inte just den du använder, men någon liknande. Ni båda då, antar jag, är en hel del ute och tränar. Hur hittar ni tiden att göra detta med arbete och allt annat som man gör i sitt liv?
Nu pratar du om träning generellt. Du tänker inte på trail-träning utan bara träning.
Jag tänker att ni mest tränar trail, fast det kanske ni inte gör.
Nej.
Okej. Okay. Men strunt samma då.
Nej, men så här. Träning. Jag tycker att det är ganska lätt att hitta tid till träning. Men man får ju vara lite planerad och strukturerad. Och ofta, jag tränar till exempel ofta på lunchen. Då krävs det att jag har packat min träningsväska på morgonen. Så man har liksom dagsplanen klar. Mm. Nej, men jag tycker... Jag brukar tänka så här att träningen tar inte så himla lång tid. Alltså löpträning är ju smidigt på det sättet om du jämför med till exempel om du ska träna orientering, då ska du ta dig ut till skogen, du ska ha en karta, du ska ha en bana och du måste ha en specifik terräng. Det tar tid. Här löpning kan du köra liksom var du än är. Och på inloppet av en timme har du fått till ett riktigt bra pass. Så jag tycker det är ganska, det tar inte så lång tid. På med skorna och så ut och sen är man tillbaka.
Det är nog inte svårare egentligen när man gör det, men det är klart. Och styrketräning, fotstyrkan var lite eftersatt där. Det kan vi alla vara överens om att vi har samma problem då. Men i övrigt, annan styrka, är någonting ni sysslar med?
Ja du Petra, det kommer nog samma svar här som på fotstyrkan. Jag tror det är jättebra med styrketräning.
Ja det är jättebra, men det är ingenting du sysslar med.
Oerhört, för sällan.
Ja, men det här tycker jag att jag hör ofta från många elitlöpare att man inte gör. Men det verkar ju funka för många. Elisabeth, hur gör du?
Nej, alltså jag har ju inte, jag har haft ganska mycket skadeproblem de senaste åren. Så att jag har väl tyvärr insett att, eller jag har väl egentligen kört kontinuerlig styrketräning ganska länge faktiskt. 2-3 gånger i veckan. Men jag måste nog tyvärr göra det också. Det är inte det roligaste, men jag försöker tänka att för att kunna springa som är det jag vill göra så får jag helt enkelt bita ihop och köra gympassen också. Mm.
Men om ni då jämför er idag med ja, men för 15 år sedan, 10-15 år sedan kanske, liksom hur skiljer det sig åt i hur ni tränar och hur kroppen svarar och hur har ni anpassat?
Gud, man kommer ju knappt ihåg. Liksom. Men jag tror så för min del då... Det var nog för 15 år sedan som jag tänkte att nej, men nu ska jag börja springa lite mer. Jag har aldrig slutat att träna, aldrig slutat att springa. Men det var då jag kände att jag ville börja springa lite mer än vad jag gjorde då. Och då blev jag ju skadad ganska så mycket. Jag tror jag hade 3 stressfrakturer inom 4 år eller någonting. Men när jag kollar på tider som jag gör nu så springer jag fortare nu än vad jag gjorde då för 15 år sedan. Och jag känner inte att jag svarar sämre på träning idag. Nej.
Vad är nyckeln tror du som har gjort att du nu håller dig hel och springer fortare då?
Tur. Bra gener. nej, jag tror så här. Eller för mig har det varit... Nu ska man inte jinxa. För imorgon är jag säkert skadad och har liksom en ny stressfaktor. Man ska inte säga för mycket. Men jag har ju tränat på några år. Och det som inte funkar för mig det är att ha ett fast program och följa. Mm. För då följer jag det oavsett vad kroppen säger. Så nu kör jag, jag planerar min egen träning och lägger upp det så att det ska passa liksom min vardag. För så att det inte står långpass 2 timmar och så har jag verkligen ingen tid för det. Liksom. Men då förr kanske jag klämde in det ändå. Nu lägger jag upp det lite mer vad som passar min vardag och får det ändå, men vill ändå få in liksom bra träning.
Men tror att det bara är tur, Karin? Alltså jag vill ju gärna tro att det kanske är något annat också. Att man är klokare kanske när man är äldre och har lite erfarenheter. Och, men det kan ju såklart vara tur också. Jag tänker för de flesta brukar annars vara tvärtom. Att skadorna kommer med åren så att säga. Så det är ju spännande att du verkar ha gått åt andra hållet. Det inger ju hopp också för många.
Nej, men så här, när jag var ung så var jag aldrig skadad. Det var efter jag fick 3 barn inom ganska kort period. Liksom. Så efter det kom skadan. Och då tror jag att kroppen var lite skör efter det. Sen tror jag också att man ska våga förändra sin träning. Att man inte alltid tränar på samma sätt. Man kör lite, lägger in lite nya inslag i träningen så att det blir någon ny stimuli i det hela. Sen tror jag det viktigaste att man ändå vågar fortsätta och våga utvecklas. Så man inte, det kan bli, för en del kan jag liksom säga nej men nu är jag för gammal för att träna, nu ska jag inte göra det mer, nu är det ingen. Men det är ingen som säger att man blir för gammal, det kommer ju visa sig. Liksom. Mm.
Elisabeth, har du haft tur eller...
Alltså medan jag satsade så var jag ju typ aldrig skadad. Så att jag skulle säga att jag har haft tur för att det var ju då som det verkligen betydde någonting att få en konsekvent bra träning. Men jag kan ju tycka, de senaste åren har inte varit, det har varit ganska korta perioder när jag har varit hel tycker jag. Men alltså det jag tror att jag kan dra slutsatsen av nu det är lite att av de senaste årens skadeproblem det är att det behöver inte vara löpningen. Som är problemet och ibland hör man folk säga att de tror inte på att helt löpvila vid en skada. Jag tyckte att det har låtit kanske lite dumt i vissa fall. Fast jag börjar nog luta lite åt det hållet själv också nu faktiskt. Att kroppen är så van vid att springa. Så att det finns någonting lite läkande i det också. Beroende på vad du har för skada såklart. Men jag hade knäproblem i fjol och sprang ingenting, åkte en massa rullskidor. Men sen insåg jag att rullskidorna var sämre än att springa. Alltså det, man måste nog ha ett öppet sinne, tror jag. Och vara lite så här flexibel i att verkligen våga utvärdera och inte bara tro att så här måste jag göra.
Mm. Jag kom på en sak till som jag förändrat på sista åren som jag tror ändå är ganska bra. Det är att jag, när jag tränar så kör jag alltid liksom med kontroll liksom mina, om jag ska springa kvalitetspass eller intervaller. Jag tar inte upp en så att jag dör på vända pass, utan jag vill ändå känna att det finns liksom, jag springer med marginal. Och det betyder inte att jag mesar, men att man inte behöver ta ut sig så att du är helt död efter ett intervallpass, utan det ska vara, man ska springa med kontroll och ha marginal.
Ja, det låter väldigt klokt. Och jag, just det här, för att vi alla är ju i en ålder då, även om vi fortfarande är relativt sett rätt unga, men ändå. Men man får ofta höra så här att du ska dra ner på långlöpningen nu och du ska börja styrketräna mer och klimakteriet hit och dit och sådär. Och jag tänker att det gör ju inte ni, utan ni kör ju på. Så har ni några råd att ge till andra kvinnor som lyssnar på det här och som ja, men kanske närmar sig 45-50 någonting sånt där? Hur ska man tänka?
Nej, men jag kan inte se hur andra kvinnor mår och hur de känner. Men jag tror att styrketräning är jättebra. Det tror jag verkligen. Men sen säger jag också, våga och fortsätta träna. Liksom. Sen har jag förstått att en del tycker, när man kommer i klimakteriet, så att det kan börja gå tungt och det, träningen svarar inte. Och det betyder att jag har inte en aning vad man ska göra. Jag är inte rätt person att svara på det.
Nej, så vi kan ju bara prata utifrån våra egna erfarenheter såklart. Alltså, alla har ju olika erfarenheter, självklart.
Nej, jag håller med Karin om att man kan ju aldrig säga hur andra känner sig och vad de ska göra. Men jag tycker verkligen det du säger, Karin, är superviktigt med att våga utvecklas. Våga göra förändringar i träningen. Våga faktiskt tro på dig själv. Mm. Jag tycker jag hör så sjukt ofta folk som säger nej, men man är ju inte 20 längre. Yeah. Och vad innebär det? Att vi ska lägga oss ner platt och typ dö? Eller vad liksom... Okej, visst, man har de förutsättningar man har här och nu. Men jag tycker inte att det... det känns som att det används lite som en ursäkt för att inte våga. Utan bara så.
Ja, det finns ju ingen anledning för att man inte ska liksom vara rörlig eller stark bara för att man är 50.
Nej.
Mm. Nej, ja, men det kan vi väl landa i, tycker jag. Ja, eller?
Ja, men sen skulle jag också säga så här, det kommer ju komma en dag när tiderna blir sämre, man inte springer lika fort som tidigare eller ja, det inte går lika snabbt. Och det får man också känna, ja men det är okej, men det betyder inte att man inte ska springa en här lopp eller inte våga med att tävla. Man kan ju fortsätta ändå, men man kan ju inte jämföra sig med sig själv eller med andra, utan bara fortsätta göra det du tycker är kul. Jag tror att jag kommer tycka det är lika kul att springa även om jag springer milen på 50 eller om jag springer på 60. Bara man liksom... Det roliga för mig, det är att ta ut sig och ge allt man har den dagen på det loppet. Och sen vilken tid det blir ju vad det blir. Liksom. Men den känslan att man har gjort vad man kan, det är det som jag tycker är kul. Och jag vill då att liksom uppmuntra, även om tiden inte är vad du gjorde förut, det spelar ingen roll.
Nej, jag håller helt med.
Och det kan jag tycka i träningen också. Om du har en testrunda som du sprang när du var 27 och elitsatsande. Ja, men du måste kanske inte springa den då. Du kan väl springa, göra en annan runda. Och jämför tiden med vad du hade förra månaden. Och förbättra utifrån det.
Ja, men det är jättebra det du säger. För jag vet också att jag har en del klienter som jämför sig med tider de gjorde för 5-10 år sedan. Och det blir ju inte schysst mot en själv. För man... Ja, man är ju en helt annan person på många, många sätt när man idag än jämfört med förr. Så att det är ju bättre då att jämföra med en tidpunkt som ligger närmare i tiden så att det blir schysstare mot en själv.
Ja, men man kanske inte måste jämföra.
Nej, exakt. Vi ska börja runda av, men jag tänkte bara att vi ska fräscha upp minnet hos våra lyssnare. Om ni, Elisabeth, om du kan berätta lite om de 4 loppen som ingår i eran klassiker. Och lite, någon USP med varje lopp.
Yes. Den här trail-serien är ny för i år och heter Trails of Sweden Care of Dacia. Första loppet i serien är Hoka Tok och Båstad. Där du får uppleva 21 kilometer längs Bjärekusten med omväxlande löpning. Alltifrån klapperstensfält, små klättringar upp för klipporna och ganska lättlöpta partier också över strandheder och de så klassiska åkrarna i Skåne. Sedan har vi Craft Jade Fjällmaraton i slutet av augusti. Du utmanade själv på tuffa backar, kalfjäll, jättevacker skog, öppen tallskog. Såklart går vi även igenom små fjällbjörksområden innan vi når upp till kalfjället. Och, ja, en väldigt härlig helg uppe i Idre med gott om chanser att umgås med andra trailöpare också. Därefter följer ju Sweet Paradise Stockholm i mitten på september. Söder om stan, Västerhaninge. Överraskande fint, vågar jag utlova för stockholmarna som inte har varit där tidigare. 26 eller 13 kilometer med bara skogslöpning. Små vackra kärnor, stigen böljar över klipphällar och små myrar. Sen har vi den stora finalen då i Bohuslän. Bohusläns bästa den 12 oktober. Min personliga favorit. Jag älskar Bohuslän. Jag har vuxit upp där på somrarna och det här är våra smultronställen som vi bjuder på faktiskt. Det är galet vackert. Oavsett väder så är det, ja, men det är lite vilt. Lite rått, men oerhört vackert. Så att jag hoppas att alla är sugna på att prova.
Spännande. Och om man är taggad på att läsa mer, kanske anmäla sig. Var hittar man mer information?
Dels på Varje Lopps hemsida, men även på trailrunningsweden.se. Då.
Jag kommer även att lägga länkarna i programbeskrivningen till det här avsnittet så att ni hittar där. Och kanske en video då på hur man i förebyggande syfte tejpar sina fötter för att bättre kunna klara utmaningarna i trailspåret. Stort, stort tack för att ni gästade. Jättespännande.
Tack snälla.
Tack.
Jag hoppas att ni som lyssnar känner att traillöpning lockar lite mer kanske än det gjorde innan. Eller så är ni redan frälsta och då kör ni bara. Jag blev i alla fall sugen på att när jag väl kan börja springa igen så tror jag att trail kommer väldigt bra för min rygg i alla fall. För att det är skonsamt. Ja, det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag vill bara passa på att säga att vi behöver få in fler frågor till avdelningen Fråga experterna. Så har du en fråga till vår grymma expertpanel, mejla den gärna till maratonpodden@gmail.com. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.